Jag sa att det var ett mycket både utmanande och fint inledningsord vi fick. Och kanske jag till och med vågar säga ett profetord, en hälsning, en känsla av ett tilltal från Gud. Jag hör bruset av regn, sa profeten. Och det var ju ett revolutionerande budskap. Där människor och djur har nästan till förgåtts. Ja, många har säkert dött i massor. Det har varit som en ödemark hela landet i flera år. Vilket budskap. Men det kom inte hur som helst. Innan han fick uttala de orden så kan visa mod att utföra en profetisk handling som öppnade för välsignelsen. Har ni läst om Elia? Det börjar med att han utmanar Guds folket. Och han samlar hela församlingen till ett jättemöte. Och det är inte bara lite trivselträff och sådär. Utan han har ett enda budskap. Hur länge ska ni halta på båda sidor? Välj vem ni vill följa och tjäna och så vidare. Och han ställer Guds folk inför en ny omvändelse och utmanar till en ny, ännu mer medveten överlåtelse. För det andra, han utmanar okulta krafter som har fått insteg och som har fått härjat fritt i Guds församling och i landet och förött så mycket. Och så stämmer han möte med alla dessa. Vi skulle kunna kalla dem healers och trolldoktorer och häxor och allt vad det var. Han stämmer möte med dem. Är de 950 eller hur många var de? Han är ensam. Och han utmanar dem. Och så det sista som händer. Han utmanar himmelen. Jag kan se Elia då han lyfter blicken. Hela församlingen runt omkring. Det är helig dramatik. Och han ropar, svara mig Gud, svara mig Gud, svara mig eld. Så att detta land, detta folk förnimmer att det är du som är Gud. Och eld faller på altaret. Sen är det bara en tidsfråga. Han rör sig ut där i ensamheten och börjar lyssna. För han vet, bönesvaret är på väg. Och så har han ju då en tjänare. Han borde väl vara mer smittad av trons ande, tycker man. Han som umgås med Elia. Men han har en lite annan syn på saken. Han springer fram och tillbaka. Och hans enda budskap är, jag ser ingenting. Jag ser ingenting. Vilken duo. Där har vi gudsmannen som offrat livet för att bana väg för genombrottet. Och som har det i sitt inre, som hör det i sina öron. Det kommer. Och så vid sin sida har han en tjänare som bara tittar på de yttre omständigheterna. Jag ser ingenting. Och Elia skickar iväg honom gång på gång. Sjunde gången kommer han tillbaka. Och då måste han ju motvilligt erkänna att jag ser ett litet moln. Men han är mycket noga med att beskriva hur litet det är. Det är min sanning, ett säkert tecken, det är inte. Nej då, det är inte större än en mans hand. Men plötsligt hela himlen full av regnfyllda skyar. Jag hör bruset av regn. Det är ni. Tänk att vi är kanske fler och fler som hör det. Och bär det i vårt inre. Och det påverkar oss djupt. Det är en intressant tid nu. Jag tror att det är en rörelse på flera sätt i Norden. Och vi hör ju väldigt intressanta vittnesbörd från ungdomsvärlden. Både de utanför kyrkan och de inne i kyrkan. Det är någonting som sker som doftar min ungdoms Jesusväckelse. Jag tror Norden står inför en mycket utmanande tid. Och då söker Herren redskap. Och redskapet i den här tiden, det är väl församlingen. Jag tror inte Gud söker samfund. Han känner inte till dem ens. Men han söker församlingar. Och vi kommer att få se hur lokala församlingar och en del numerära och små kommer att kliva fram. Därför att de har ett andefyllt ledarskap och har mod att göra det Gud bjuder dem att göra. Jag tror det är en mycket intressant tid som ligger framför. Allt det här kom väldigt nära mig i tisdagskväll. På tisdagarna går jag till ett språkcafé hemma i församlingen. Och det är underbara människor som leder det. Och där ser vi människor från jordens alla hörn bli frälsta. Det är väldigt intressant. Och i tisdags kväll, då var det med en bönekvinna från Etiopien. Och utan att någon har bett henne om det. Och det var mycket förvånande eftersom hon är mycket blyg och tystlåten, tillbakadragen. Men vi är där i en stilla bönatmosfär. Och plötsligt börjar hon sjunga på sitt vackra tungomål. En gammal sång som jag minns från min barndom. Bärga skörden in, sjunger hon. Och så börjar tårarna rinna. Bärga skörden in. Vi får under jubel. Bärga skörden in. Och så hela sången är ju en vision om att om vi vågar och är villiga att ge våra liv, så vår själ med tårar, då kommer skördejublet och genombrotten. Jag bar det här med mig hem. Jag hade svårt att sova. Jag hörde hennes vackra röst och hon sjöng. Bärga skörden in. Och jag har i varje gudstjänst de sista veckorna läst ifrån Johannes kapitel 4. Där Jesus säger följande till sina lärjungar. Lyft upp blicken och se. Vad ser ni för någonting? Vad har ni för ögonmärken? Lyft upp blicken och se hur fälten har vitnat och skörd. Johannes 4, du kan läsa hela kapitlet. Det är ett mycket spännande kapitel. Det berättar om ett genombrott i en stad. Jag tror inte det hade varit någon Jesusväckelse där innan, definitivt inte. Och det var nämligen så att de rätt trogna i landet, de menar att där är de så syndiga så det finns ingen chans. De har inget med Gud att göra. Dit går Jesus. Har du hört talas om nyckelpersoner i avgörande skeenden? Då han ska få se staden i rörelse mot sig själv, då får han tag i en nyckelperson. Och akta er för att bedöma Herrens redskap med mänskliga måttstockar. Det som ingenting var, det som i världen var föraktat, utvalde Gud. Och vem väljer Herren den dagen? En kvinna som antagligen är prostituerad, som har ett dåligt rykte, ja, i stort sett inget rykte alls. Och en kvinna till på köpet möter henne ute vid brunnen, börjar tala in i hennes liv. Hon har inte hunnit gå någon bibelskola, teologisk utbildning. Hon kan inte utreda begreppen. Men hon har någonting. Och det hon får tag i, det räcker för att få en hel stad i rörelse. Hon har mött Jesus. Och hon går in i staden. Och det är antagligen en Jesusdoft över hennes vittnesbörd. Hon bara går in där och säger till sina grannar och vänner: jag har mött en man som har sagt mig allt. Och med några ord målar hon bilden av mästaren som var ute vid brunnen där. Och du, det är klangbotten i det vittnesbördet. Folk börjar inte diskutera. Istället så, utan att någon riktigt vet hur det har gått till, så börjar en rörelse skapas. En hel stad på väg mot Jesus. Just då kommer lärjungarna tillbaka. De har hållit på med helt andra saker. De har varit inne i stan och försökt köpa mat. De liksom är fullt upptagna med det här jordiska. Och så har de ett teologiskt resonemang. Och de diskuterar om när skörden kan vara mogen. Det är nog 4 månader kom de fram till. Och jag har märkt det på mina resor att det är allt för många församlingar som ständigt har 4 månader kvar. Man rullar alltid välsignelserna framför sig. Men levande tro är knuten till nuet. Ni säger 4 månader, men jag säger ett: lyft blicken och se. När sa han det? Och vad såg de? Antagligen ser de hur en hel stad kommer emot Jesus. Lyft blicken och se. Det är nu det händer. Lyft blicken och se skörden. Är mogen. Nu vill jag tala några minuter om allvaret i att se en mogen skörd. Det kan ju vara outhärdlig smärta. Jag är bondpojke. Tänk dig att se ett övermoget skördefält. Men du saknar redskapen och kraften för att ta hem skörden. Är det där vi står ibland? Nu ska jag läsa från Gamla testamentet. Hoppas ni kan ta emot bilder ifrån Bibeln. Bildspråk. Domarboken kapitel 6. Israels barn gjorde det som var ont i Herrens ögon. Och han gav dem i midjaniternas hand i 7 år. Midjaniternas hand pressade Israel så starkt att Israels barn på grund av midjaniterna gjorde sig hålor upp i bergen och grottor och bergfästen. Känner ni vanmakten och bristen på vision? De bara gömmer sig. När helst israeliterna hade sått drog fienden upp mot dem. De belägrade dem, överföll dem och fördärvade landets gröda. De lämnade inget kvar att leva av Israel. Varken får, oxar eller åsnor. För de drog dit upp med sin boskap och sina tält, talrika som gräshoppor. Oräkneliga var de med sina kameler, och de kom in i landet för att fördärva det. Alltså ingen tvekan om vad fiendens målsättning är. Ödelägga och fördärva. Resultatet. Så blev Israel utarmat genom midjaniterna. Och Israels barn ropade till Herren. När Israels barn ropade till Herren för midjaniternas skull sände Herren en profet till Israels barn som sa till dem: så säger Herren, Israels Gud. Jag har fört er upp ur Egypten och hämtat er ut ur träldomshuset. Jag har räddat er från egyptiernas hand och från alla era förtryckares hand. Jag drev bort dem framför er och gav er deras land. Och jag sa till er: jag är Herren er Gud. Ni ska inte frukta de gudar som dyrkas av amorena i vilkas land ni bor. Men ni lyssnade inte till min röst. Och Herrens ängel kom och satte sig under terebinten vid Ofra, som tillhörde abisriten Joas. Denne son Gideon höll på att klappa ut vete i vinpressen för att gömma det för midjaniterna. För honom uppenbarade sig Herrens ängel och sa till honom: Herren är med dig, du tappre stridsman. Gideon svarade honom: o, min herre, om Herren är med oss, varför har då allt detta drabbat oss? Och var är alla hans under som våra fäder har berättat om och sagt? Se, Herren har inte fört oss. Se, har inte Herren fört oss upp ur Egypten? Nu har Herren övergett oss och gett oss i fiendens hand. Då vände Herren sig till honom och sa: gå i denna din kraft och fräls mitt folk ur fiendens våld. Se, jag har sänt dig. Han svarade honom: o herre, hur ska jag kunna rädda Israel? Min ätt är den mest obetydliga i Manasse, och jag är den yngste i min fars hus. Herren sa till honom: jag är med dig. Och så läser jag en vers ur nästa kapitel, kapitel 7. Får jag titta på er lite grann? Ni ser ganska fromma ut. Jag har en förhoppning att ni någon gång har läst Gamla testamentet. Kan ni nicka om ni har gjort det? Har ni läst Domarboken? Har ni hört talas om Gideon förut? Vet ni lite grann om hela det här skeendet? Då läser jag bara en vers Och du som känner, det här har jag inte grepp om. Tänk om jag kunde predika några minuter så du känner, jag måste springa hem genom stan ikväll för att läsa in de här kapitlen och riktigt förstå vad det var Gud gjorde. För jag tror det är så här Gud vill handla nu. Och nu läser jag från kapitel 7 och vers 16. Han delade sina 300 män i tre grupper och gav dem alla horn i händerna och tomma krukor med facklor inne i krukorna. Amen. Där lägger jag samman Bibeln. Vad är det vi läser om? Jo, ett gudsfolk som var kallat till seger och frihet. Men som på nytt igen är kuvat och bundet och förslavat och förnedrat. Ett folk som har sett så mycket av Guds makt och Guds gärningar. Som har en sån underbar historia. Som är ett enda samlat vittnesbörd om att Gud har gått med dem. Ett folk kallat till frihet och seger. Men allt har förlorats. Och så lever man i ett betryck, i en förnedring. Och det kommer då framförallt till uttryck i att det ena mogna skördefältet efter det andra tas av fienden. När kommer fiendens härjningar? När blir det uppenbart i landet att segerkraften saknas? Just då fälten är mognade, då kommer fienden. Det är en sån bekrämmande, fruktansvärd bild. Och det här har pågått i år efter år. Det har blivit som ett vanemönster. Vi sår, fienden skördar. Vi hoppas för att sen bara bli besvikna. Jag skulle tro att de första åren, då försöker man ändå bjuda lite motstånd och ta upp kampen. Men vanmakten sprider sig mer och mer. Och sen har det blivit som ett mönster, lagom som fälten vitnar. Då smyger Guds folk upp i bergen och in i grottor och hålor och gömmer sig. Och får bara agera åskådare och se på då det ena fältet efter det andra skövlas av felaktiga krafter. Jag tycker jag kan se hur en pappa går ut med sin pojke och ser hur det börjar och mogna på fälten. Och han håller pojken om axlarna och säger, ja du min lille son, det här året ska vi inte behöva svälta. Du ser hur bördigt och fint det är på marken. Och ändå vet han, jag har inte kraften, vi kan inte ta hem den skörden. Fienden kommer igen. Till slut är det så utarmat. Ja, ni får ju använda det här som en bild om ni vill på Guds verk i Sverige. Om ni känner mig, en enkel evangelist, så kanske ni förstår varför jag predikar som jag gör. Till slut är landet så utarmat. Så äntligen kommer man i det läge där man kan vara med och öppna för Gud igen. Vet ni vad? Det kommer flera tecken på rad som vittnar om att nu vill Gud gripa in. Nu ska det bli förändring i landet. Och vet ni vad tecken nummer ett var? En nationell bönerörelse. Och det var ingen så kallad bönegeneral som bestämde att nu ska vi bedja så och så. Det är en nöd som kommer över folket. Som samlar hela folket. Det är som ett enda rop som stiger mot himlen. Från ett gudsfolk som har förlorat kraften och gemenskapen med Gud. En böneväckelse. Sen kommer tecken nummer två. Medan bönen stiger så börjar profetrösterna höras. Jag skulle tro att det har varit ganska tyst i många år. Det har inte orkat fram. Plötsligt är det som ett begynnande skeende. En bönerörelse. Profeterna börjar tala. Och så kommer tecken nummer tre. Gud går genom landet. Och spanar efter stridsmän efter sitt hjärta. Nu Nu är det dags att vända utvecklingen i landet. Och Gud går för att handplocka de redskap han behöver. Och så läser vi om det märkliga. Då den unge pojken Gideon är ute på lagårdsbacken. Och plötsligt står en Herrens ängel framför honom. Ljus som strålar och mäktig. Och säger ord som är helt ofattbara. Herren är med dig. Du tappre stridsman. Jag tänkte på det på vägen hit. Ett tilltal från Gud in i vårt liv. Och plötsligt så har vi en helt ny identitet. Ja, det är samma lille bondpojke, men samtidigt inte. I Guds ögon är han en stridsman som ska driva främmande härar på flykten. Ett tilltal från Gud som bara för honom in i det han är beredd för. Herren är med dig, du tappre stridsman. Och jag anklagar inte Gideon, denne lille bondpojke. Det kan ju inte vara lätt att ta in det här tilltalet. Jag ser hur han tittar förundrat på den ljus som strålade gestalten. Och så säger han, om det här är sant, om jag ska kunna tro det, då har jag två små frågor jag måste få ställa. Om Herren är med oss, fråga nummer ett. Varför ser det ut så här i landet då? Även den pojken, han kunde sin historia. Far och farfar har berättat om hur det har varit. Då haven har delats mitt i tu och klippor har brustit. Han har hört, han har en historia. Och han inser, jag får inte ihop det här. Herren är med oss. Varför är det så här? Fråga nummer två. Om du är med oss, var är alla dina under, Gud? Var är alla dina under? Jag känner mig som tvillingbror med Gideon, där han står och blickar mot himlen. Var är dina under? Gud svarar, det gör han. Men kanske inte på ett sätt som Gideon har tänkt. Gud svarar på hans djupa längtan. Med en personlig kallelse till tjänst. För bakom de där frågorna finns ju en djup längtan. Och det är ofta längtan som är tecknet på kallelsen. Gud har lagt den längtan i mitt inre för att liksom driva mig in i det han har berättat. Var är dina under, säger en enkel liten pojke. Och jag känner bara han frågar det. Han längtar så han kan sprängas efter att få se Guds gärningar. Och Gud svarar. Han svarar med de här orden. Gå och stad i denna din kraft och befria mitt folk. Alltså var är dina under? Mina under, säger Herren. Mina under ska uppenbaras genom din lydnad. Och ditt mod och din vilja att våga gå och göra det jag har kallat dig till. Gå och du ska få se vad ditt hjärta längtar efter. Gå i denna din kraft. Vad hade en bondpojke för kraft? Alltså Gud kallar honom till en nationell tjänst. Som ska vara med och skriva historia. Vad hade han för kraft? Ja, kraften var ju löftet från Gud. Gud sa, du är min stridsman och jag är med dig. Kan man begära mer? Vi begär så många tecken ibland. Gud har sagt, du är min stridsman och jag är med dig. Gå i den kraften. Och samtidigt som Gud säger det så lägger han tre vapen i hans händer. Är det intressant det här? Får jag fortsätta lite till? Han lägger tre vapen i hans händer. Hörrni, så har jag lätt känna Herren. Han skickar ingen vapenlös ut i en strid. Han ger oss de vapen vi behöver. I denna din kraft, sa Gud. Och så får han tre vapen. Och de kanske inte låter så respektingivande idag i atomåldern. Vet ni vad det var för vapen? Det första segervapnet. Det var krossade lerkrukor. Och det andra segervapnet, det var eldsblås. Och det tredje var jubelbasuner. Här har du det, gosse. Får jag göra några små tillämpningar? Det första var lerkärl. Visst känner du till, om du har läst gamla och nya testamentet, att gång på gång så är bilden där av leret som den mänskliga svagheten. Denna skatt har vi i lerkärl, säger Paulus i Korinthierbrevet. Och så är det som en samlad undervisning genom båda Korinthierbreven. Hemligheten till min styrka är min vilja att vara svag. Och så vidare. Alltså leret en bild på svaghet. Min segerkraft, mitt segervapen är mod och vilja att vara totalt beroende av Gud. Och det är dit här vi måste föras gång på gång. Kommer ni ihåg hur det var då Gud kallade Gideon? Gideon försöker slå ifrån sig genom att ha en ganska dråplig uträkning. Han försöker förklara för Gud att det finns ingen i hela landet som är så ovärdig och svag och ynklig som jag. Jag är den ringaste av alla som finns här. Och då tycker jag kan se hur Gud ler ett varmt leende. Pojken min, säger Herren. Förstår du ingenting? Det är ju just därför. Då jag söker stridsmän efter mitt hjärta, då går jag förbi alla märkvärdiga herremän. Och jag letar efter den minste bland de små. Alltså lerkärlet. Och hörni, Guds ande kom över Gideon. Och det blev väckelse. Det tar bara någon dag. Så är det 32 000 män som ställer upp och vill vara soldater. Och de som har varit så nedtrampade i nederlag och missmod i åratal. Åh, nu känner de segervittring. Och de ropar så det skallar mellan bergen. För Herren och för Gideon, nu ska vi ta fienden. Kan ni känna vilken segeratmosfär? Alltså det Gud har lagt ner i Gideon, då han börjar gå in i det, då förlöser det en rörelse. Och många bara känner, vi vill vara med honom. Men då är det precis som Gud sätter upp stora stoppskylten. Och han säger, det här gick lite väl fort. Och så säger Herren till Gideon, skicka ner alla de där 32 000 segerrusiga soldaterna till vattendraget. Och de är törstiga. Be dem släcka sin törst så ska vi ta reda på vilka som är riktiga soldater. Kom inte och säg att det inte finns dråpliga berättelser i Bibeln. Och man kan ju undra hur många vaktposter han är, om man skulle kunna studera hur alla 32 000 släckte sin törst. Det måste ju organiseras ganska bra. Och Gud säger hur en riktig soldat släcker sin törst. Och jag tror att Gideon, han var trygg och stark. Men jag undrar ändå om det inte darrar och skakar till lite i högkvarteret. Då valprognoserna börjar strömma in ifrån vattendraget. Som säger att långt över 90% gör rakt emot vad Gud har sagt. Hörde jag verkligen rätt? Är det här från Gud? Han gör vad Gud har sagt. 22 000 karlar får skickas hem till mamma på en gång. Så var det med det segerjublet. Lovsången tystnar. Vad är det som händer? Och så försöker han samla ihop de där sista. Nej, nu blandar jag ihop det här. De 22 000, det var ju det första påbudet. Han säger, dagens text är följande. Alla som fruktar får gå hem. Kort predikan. Alla som fruktar får gå hem. Och 22 000 man springer hem till mamma på en gång. Mer var det inte med deras lovprisning. Och sen kommer det här med vattendraget. Det var 10 000 kvar. Och det visar sig att 9 700 till får gå hem. Vilken dramatik. Och kvar en liten rest, en liten skara av 300 soldater. Som står där omkring Gideon. Jag är nog väldigt barnslig, men jag kan se såna här bilder jag läser. Och Gud säger: nu tror jag att jag börjar få er i det läge där ni kan få se mina gärningar ske. Nu är det inte mycket kvar av er egen stolthet och präktighet. Nu är det bara jag. Och det ska ni ha klart för er, Gud delar inte äran med människor. Och Gud säger den dagen: hemligheten till segern är att ni inte ska göra någonting. Det är jag som ska strida. Och Gideon får ju ordna att ställa upp de här 300 i tre grupper, 100 i varje, runt fiendelägret. Mitt i natten, det är kolsvart. Och där står man i tre grupper. Och på en given order så slår alla 300 soldaterna sönder lerkrukorna. Så skärvorna faller runt fötterna på dem. Alltså inte nog med att leret är skört, att det talar om vår svaghet. I de avgörande striderna kanske det är så att det faktiskt är något som måste brytas sönder och krossas i våra liv. Där står de med lerskärvorna omkring fötterna. Men vad händer då? Då vårt eget jag dör och det går sönder. Det är då vi ser elden som flammar. Den var instängd i lerkrukorna. Leret går sönder, allt vårt eget. Det är ingenting än skärvor. Och plötsligt är elden där och flammar i natten. Och visst vet ni att elden i Bibeln är en underbar symbol för den helige ande. Andens person, andens verk. Kan vi gå till beslut i församlingen att det enda behov vi har som samlad kristenhet, det är en djupare, ny, djupare erfarenhet av den heliga andes närvaro. Ja, låt det egna krossas och dö. Och låt elden flamma. Och så det tredje vapnet, det var basunerna. På en given signal tar alla 300 basunerna till läpparna och blåser en lång och utdragen ton. Det är det enda de behöver göra den natten, sen gör Gud resten. De måste låta leret gå sönder. De måste släppa fram elden. Och de måste ta jubelbasunerna till sina läppar. Kanske det är en bild på lovsången och lovprisningen, vad tror ni? Jag tror att det är tid för genombrott i Sverige och Norden. Och genombrottet, det behöver ske i djupet av våra liv. Och mitt i den kristna gemenskapen. Där det egna jaget får dö. Och elden får flamma. Och jubelsången driver främmande herrar på flykt. Utgångspunkten för det jag sa idag var: lyft blicken och se skörden. Och vad jag har att säga är följande: inte ett moget skördefält till som ska härjas och skövlas av sataniska krafter. Bärga skörden in. Vi får under jubel bärga skörden in. Det var vad som låg på mitt hjärta. Jag tror att det mognar till skördetid. Jag är alldeles övertygad om det. Jag får rapporter som gör mig väldigt berörd. De kom från Finland igår. De kommer från Norge, från Sverige. Under ytan är det någonting som bereds. Det är någonting som sker. Vad ska vi göra? Söka Herren. Det ska vi göra. Ska vi lägga ner allt vårt eget, så ska vi släppa loss den heliga andes eld. Amen. Fader i himmelen, du känner oss, du älskar oss. Åh Herre, nu ber jag för den här församlingen som jag får gästa den här helgen. kan hända att de ibland känner sig små och ringa. Och kanske någon tänker ibland, vad kan Gud göra genom oss? Herre, jag tackar dig att i svagheten fullkomnas kraften. Och du börjar om igen. Och vi får se kraften av din ande. Herre, jag ber att den här församlingen nu i kontakt med skolvärlden här runt omkring. Och med andra kontakter de har. Jag ber nu, Herre, att de ska få minnas året framöver som ett annorlunda år. Där en efter en ska gå och gnola på den där gamla sången. Bärga skörden in. Och drabba församlingen. Men väckelselängtan de aldrig har känt förut. Jag ber om det, Herre. I Jesu namn. Är det någon som känner jag vill be, så gör det. Det får du göra nu. Har du en hälsning från Herren, bär fram den. Det är vi öppna för i våra gudstjänster. Är det någon här som känner jag vill bejaka kallelsen från Gud. Jag ville vara en stridsman. En stridsman. Så att du går fram och börjar knä. Ska jag lägga mina händer på dig och be för dig. Vi tar någon minut just nu. Du som vill bedja, gör det. Res dig upp, ber högt. Välsigna oss med din bön. Gör det. Sen ska vi spela och sjunga något till slut här. Bed någon eller flera. Och känner du att det är en stund för överlåtelse, så gå fram i kyrkan. I Jesu namn.